Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Då så träffas vi igen för andra avsnittet av psykiatrisk diagnostik. Vi var mitt inne i en brinnande diskussion här, eller vad ska man säga, från dig senast, Jörgen, där du berättade om din ståndpunkt där det gäller hur man ska använda DSM, kan man säga så?
Ja, jag gick ju igång, men det var väl både det ena och det andra jag hävde med då, som jag i och för sig står för, så ja. Det är inte det, men det var liksom lite kul att lyfta på locket och sådär.
Ja, så jag gör så här för den som inte har hört avsnitt 1, att jag vill berätta att vi sitter här i vackra Gröndal i Stockholm hos Dr. Joakim Börjesson och psykolog Emilia Hedman. I ert hem har vi fått komma och gästa er, och ni gästar oss, mig och Fredrik som sitter här, och så har jag med mig min kollega Jörgen Härlåsson. Så jag ska bara nämna då snabbt innan vi fortsätter vårt spännande samtal faktiskt, och otroligt aktuella samtal om psykiatrisk diagnostik, att Jörgen Härlåsson, du är legitimerad läkare, du är specialist i psykiatri, legitimerad psykoterapeut, ansvarig utgivare för DSM på svenska, ett av de diagnosmanualerna vi har i Sverige. Du är föreläsare, författare, precis utkommit med en bok där professor emeritus Marie Åsberg är huvudredaktör. Utmattningssyndrom, som är sprunger utifrån att ni båda var med i en nationell expertgrupp för utmattningssyndrom i Sverige. Jätteintressant, kom ut för en månad sedan. Vi spelar in den 16 februari. Det här avsnittet kommer ju förstås sändas senare, men så är det. Joakim Börjesson, du är också legitimerad läkare. Du är specialist i psykiatri, specialist i beroendemedicin. Idag verksam som överläkare på en beroendemottagning i Stockholm. Du har jobbat mycket med ungdomar och vuxna med substansmissbruk och psykiatrisk samsjuklighet, där du träffade din fru Emilia Hedman, legitimerad psykolog. Du är i grunden ekonom. Vi pratade om det. Vi får kanske fördjupa oss i hälsoekonomi. Och sen sadlar du om och blir legitimerad psykolog. Du har en psykonomisk inriktning och erfarenhet av att jobba mycket med människor som blir utsatta för våld i nära relation. Du går ett magisterprogram på Södertörns högskola, Centrum för praktisk kunskap, där bland annat professor Jonna Bornemark huserar, hoppas jag, men har den utbildningen. Och du driver en egen mottagning här i Stockholm. Så, som jag sa, du hade ett brinnande anförande precis i slutet. Men jag tänkte att vi skulle börja lite grann utifrån filosofi. Därför att när vi möts i de här poddsamtalen, min idé från början, och jag hade också Torkel Falkenberg som min mentor på podden för 4 år sedan, det var just att podden skulle sprunga ur föreningens idé om hur vi på något sätt ska kunna föra fram komplexa idéer, komplexa sammanhang som faktiskt vår liksom, människan är ju högst komplex i sina komplexa system. Att på något sätt försöka prata om det här på ett visst sätt och då användas av Sokrates samtalsmetodik, dialektik, som vi använder liksom i precis egentligen i all utbildningsformer som finns i Sverige. Och han såg ju sig då som en barnmorska som liksom med sina olika specifika frågor förlöste någon ny kunskap, någon ny förståelse utifrån samtal. Och det har ju faktiskt podden faktiskt hållit på med nu i 4 år. Men då tänkte jag så här, att nu hade vi det här kring psykiatrisk diagnostik. Det är högaktuellt. Det är psykisk ohälsa skenar, stressproblematik skenar. ifrågasättandet utav svensk psykiatri, ifrågasättandet av psykiatrisk diagnostik, liksom kan man se på löpsedlar nästan varenda dag på, i olika former. Och nu pratar vi om det. Då tänkte jag att vi lägger liksom grunden för det rent filosofiskt idag och pratar om Aristoteles. Och då tänkte jag då med varm hand lämna över det till dig, Emilia, för att vi pratar lite om hur kan också vad vi kan härleda till Jonna Bornemarks avsnitt, för där pratar hon också väldigt fördjupat om det här. Hur kan vi använda oss av Aristoteles olika teser utav episteme, techne och phronesis? Säger jag rätt nu? Phronesis. Yeah. Hur kan vi använda oss av det för att förstå det här problematiken vi kommer prata om idag? Och vill du beskriva de olika begreppens innebörd?
Mm. Vi var ju inne på det lite under förra avsnittet. Men jag tänker, om jag börjar bara beskriva begreppen, så är ju episteme såklart väldigt förenklat då, men att det är kunskap som anses vara mätbar, objektiv. 1 + 1 = 2. Det som vi egentligen ofta beskriver som vetenskap, liksom. En sanning. Så. Mm.
En naturvetenskap.
Kan precis. Mm. Ja, naturvetenskaplig kunskap faller ju ofta under episteme. Techne handlar ju om hantverk. Jag tänker i de här sammanhangen exempelvis samtalsmetodik, intervjumetodik, hur man faktiskt genomför ett samtal skulle kunna vara en sån techne-hantverkskunskap. Och sen phronesis är ju erfarenhetsbaserad kunskap. Det man liksom anpassar, lär sig utifrån personer, situationer. Och det som ofta beskrivs som subjektiv kunskap. Men jag tänker ju också att subjektiv kunskap kan ju vara kollektiv. Vi kan ju prata med varandra och komma fram till slutsatser ihop och ha en gemensam bild av en erfarenhet. Och just gällande psykiatrisk diagnostik, så tänker jag att där är det ju verkligen en aspekt som jag tänker, ni får rätta mig om ni inte håller med, men att det är något som vi har inte arbetat med så mycket när det gäller psykiatrisk diagnostik, utan vi ser det som en epistemisk kunskap. Det är att vi ser det som något objektivt. Och egentligen så är det ju en bedömning det handlar om. Och bedömningar tänker jag många tolkar som lite läskiga, lite osäkra. Det är ju bara den här personen som sitter och tycker det här. Och att man där faktiskt kan arbeta kollegialt med att nej, men vårt kollektiva liksom psykiatriker och psykologer, vi tycker det här gemensamt. Vi arbetar upp en gemensam phronesis-kunskap.
Mm. Just det. Tack. Jättebra. Och då tänker jag också det här som du sa, Emily, precis innan vi startade igång också, att just psykiatri är ju inte, kan man inte enkom prata om naturvetenskap, utan det är ju just det här humanvetenskapliga, det du har just nu presenterat. Att det kan vara viktigt att lägga in det.
Verkligen.
Om ni andra inte misstycker.
Alltså, egentligen så...
läkarna misstycker.
Ja, läkarna misstycker. Nu kommer de in här. Ja.
Jag tycker väl egentligen att man kan, bara för att göra tydligt, så kan man ju kanske börja med epistemisk kunskap inom medicin. För det har vi ju ibland, även om vi inte vet exakt detalj hur någonting är. Jag brukar ju ta ett exempel, en blindtarmsinflammation, för det vet ju många vad det är för något. Är det någon här inne som vet vad det är för symptom man har om man får en blindtarmsinflammation? Du får inte svara på det, Jörgen. Men...
väldigt ont i magen.
Ja, och vart om någonstans?
Ja, men på höger sida.
Ja, för det mesta.
Längst ner.
Ja. Mm. Och hur behandlar man det?
Ja, operation, vanligtvis.
Ja, nu för tiden antibiotika ibland också, men det är det klassiska så att säga. Men då kommer ju då frågan, hur listade man ut allt här en gång i tiden? Vet ni det? Jag tänker att ni på 1800-talet, ni jobbar som barberare hette det då innan det var kirurger. Folk hade ont i magen nere till höger och sen dog de i feber.
Man skar upp och tittade på vad det var som hade hänt.
Ja, och vilka skar man upp först?
Ja, precis.
De som redan hade dött skar man upp.
Ja.
Och vad hittade man där?
Då hittar man en explosion utav var och annat på samma ställe.
Exakt, blindtarmen hade exploderat.
Ja.
Och ja, om ni då satt där på 1800-talet och var en sån här barberare eller kirurg, ja, vad skulle ni vilja testa då liksom?
Titta om det är något sånt som är på gång på även levande.
Ja, hur skulle ni göra det?
Skär upp dem.
Ja, ont gjorde det säkert. Men, det var ju där på 1800-talet som anestesin började komma där med eter och så, men ändå. Men det gjorde de. Och sen, vad gjorde man sen då? När man skar upp dem?
Jag tog bort blindtarmen.
Ja,
uh-huh.
Och sydde igen.
Mm.
Och vissa överlevde.
Mm.
Inte alla, men till många, för att det skulle kännas framgångsrikt.
Mm.
Det här är ju den medicinska modellen. Och även om vi inte detaljer känner till varför en blindtarm blir inflammerad, jag tror faktiskt inte man känner till det idag ens en gång, så har vi tillräckligt mycket kunskap om det hela för att man ska kunna säga att den här blindtarmen, det är i princip säkert att den är inflammerad, och den där blindtarmen, det är i princip säkert att den är frisk, så att säga. Och då har man kunnat hitta på en naturvetenskaplig lösning, för det är ju att man har tagit bort ett stycke människokropp helt enkelt, som annars riskerar att förgifta resten av människokroppen. Men då brukar jag alltid ställa frågan, hur har man hittat de psykiatriska diagnoserna?
Ska jag yttra mig om det?
Ja, du vet ju.
Så jag ska inte yttra mig?
Jo, gör det.
Vet och vet, det är ju... Det är just samlade erfarenheter, iakttagelser. Och från början är det ju sådana iakttagelser som egentligen vem som helst gjorde. De här klassiska, svåra psykiatriska tillstånden. De har ju en flertusenårig historia, troligen längre, men det är inte dokumenterat tidigare. Där man utan vidare kunde identifiera, där går en människa som är skvatt galen. Där går en människa som är helt manisk. Och det behöver man inte vara läkare för att identifiera, utan då började man beskriva, ja, vad är det här för någonting som ju alla tycker verkar vara väldigt besvärligt för personen, och personen själv är vanligtvis också rätt olycklig i det hela och lider. Så det var ingen svårighet att börja beskriva det. Och det är helt enkelt beskrivningar av dels beteenden. Man brukar ju säga att symptom är ju det som i grunden patienten själv rapporterar. Det är obehagligheter som personen försöker sätta ord på. Kan behöva en del hjälp att sätta ord på det. Medan tecken är sånt som är observerbart. Beteenden och sätt att agera och sånt. Och så lägger man ihop det där och så får man en bild av hur pass avvikande är det här. Når en nivå för sjukdom. Och det har vi bara fortsatt i den riktningen. På slutet av 1800-talet så börjar man ju systematisera, vad han Emil Kreppelin som gjorde en enorm massa observationer av patienter som då hade vad vi kallar schizofrenisjukdom, och han beskrev olika typer av synbara avvikelser och märkbara uppenbart patologiska tecken, tyckte man. Och sen har det där fördjupats eller breddats, kanske man snarare ska säga, det har breddats och kommit att så småningom blir beskrivningar av det mesta som folk kommer och söker någon slags hjälp för och som de tycker är obehagligt. Man lider av någonting, det vi kallar ångest, ja, det har ju människor i alla tider sökt för. Fast förr i tiden var det kanske inte någonting fanns ingenstans att vända sig, men så småningom så blev det ju framåt andra hälften av förra århundradet så blev det ju någonting som man kunde söka för, och också depressioner som inte var så allvarliga att man hamnade i total melankoli. Så att det är den vägen, tänker jag.
Jag bara reagerade på ett ord du valde där. Du sa att man har gjort observationer. Mm. Nu måste jag fråga, har man gjort observationer eller har man gjort bedömningar?
Ja, det är ju en blandning. Man kan väl säga att man försöker ju fånga det som man på rimligt goda grunder uppfattar som att alla andra som ser på den här personen också skulle notera. Och det är ju en form av bedömning, det är ju ett mätinstrument man använder. Det är det du vill höra.
Det är det jag fiskar efter.
Ska jag gärna säga det. Det är inget mätinstrument, utan det är en jag brukar ibland, jag vet inte hur bra den är, den liknelsen, men jag brukar tycka att gränsen till diagnos, jag har faktiskt handlat om personlighetssyndrom och sånt, men jag har diskuterat det. Gränsen till diagnos ligger där det är en person som, om man bara umgås tillräckligt länge med den, så kommer alla i personens omgivning att reagera och att tycka att den här personen är lite är knepig. Det är en otroligt sofistikerad definition, jag hör ju det. Men att det ska vara på något sätt märkbart. Och det är där jag brukar reagera när man sätter diagnoser på sånt som är nästan omöjligt att märka. Om man inte gör väldigt ingående kartläggningar eller får umgås med personen väldigt länge. Så att det är någonting av att det ska vara lite märkbart. Det är min kanske lite gammaldags skolning ändå. Typ väntrumsdiagnostik är ganska bra. Man ser, om man sitter 10 personer i ett väntrum, så kan man se någon som har påtagligt kämpigt. Ja, det är ett tecken. En liten börjande observation. Men det är som du säger, det är inga mätningar man gör. Man sätter inte in dem i någon apparat och kollar, utan man observerar och man pratar med personen. Och där kommer vi in på det här knepiga med hur samtalar man för att få diagnostiskt relevant material. Det är en knepighet. Där är ju väldigt vanligt att man kommer med ledande frågor, och de här intervjumanualerna du talar om, det är ju ibland är det sida upp och sida ner med frågor som patienten förväntas svara ja eller nej på. Och det är inte särskilt upplyftande som undersökning för patienten, men det kan väl vara uthärdligt. Men det ger ju, det är inte så kul med en undersökning där man ställer en massa frågor runt horisonten, där bara ett fåtal av dem eller ett mindre tal blir bejakade. Vad ska man lägga tid med allt andra? Lägga tid på allt andra? Jo, det är för att säkerställa informationen, säger man då. Men det finns ju andra sätt att säkerställa informationen. Och det är det här att lyssna till en berättelse. Där patienten får beskriva steg för steg i den takt som det är möjligt för patienten och med stöd av den man talar med. Beskriva vad det är som bekymrar dem och i vilka sammanhang det visar sig. Det är klart att man måste ha en viss form av... Jag brukar säga att ett infrågande arbetssätt är att man försöker hjälpa personen att hitta sina erfarenheter. Men en utfrågning, det är den här typen av enkät eller intervjumanualer där man ställer en massa frågor där man inte har någon som helst anledning att ställa dem egentligen, bara för att det står i formuläret. Så jag skiljer på infrågning och utfrågning.
Jag tänker, gud, nu känner jag att jag håller på att ställa en massa ledande frågor själv. Men jag tror jag säger det jag tänker själv istället. Alltså, som jag håller ju med dig där om att människor har tusentals år gått och funderat på andra människor som inte verkar må bra på olika vis. Och sen så har man genom århundradena byggt olika, liksom försöka systematisera. Jag tror Linné var en av de tidiga.
Stämmer.
Bland floristiken så skrev han ju även någon sorts liksom uppdelning av mänskligt lidande och så.
Var inte han en inspirationskälla till...
Han finns ju med, vansinn och ursinn och allt sånt där som det handlade om. Det står faktiskt lite i läroboken. Marie Åsberg är ju intresserad av psykiatrins historia, så där finns det några stycken om det.
Så man kan ju, ja, precis, man kan ju tänka sig att först var det liksom såna här renässansmänniskor som Linné som man höll på med lite vad som helst, floristik, psykiatri, lite allt möjligt. Och sen så var det läkare som jobbade också med lite vad som helst, att man hade neurologiskt sjuka patienter på samma avdelning som de som var psykiskt sjuka, och så har det skett en specialisering efter där, och de här människorna och den här personalen, och man har fått fler och fler personalkategorier, psykologer och annat som har vuxit fram, de har sedan sammanslutit sig i stora organisationer där de har fortsatt att diskutera med varandra och sina erfarenheter av symptom och lidande, och där är väl APA och VO de största helt enkelt, och sen sätter sig en massa sådana experter och skriver DSM-5 tillsammans i dialog med varandra. Och bestämmer sig grupper för vilka symptom och annat som ska höra till vissa diagnoser och så vidare. Jag bara tänkte att det här är väl en beskrivning av hur fronesiskunskap växer fram.
Ja, det skulle jag nog skriva under på. Speciellt när man började från början med DSM-3 som kom 1980, och det var första gången man gjorde ett sånt här heltäckande kriteriesystem där man samlade symptombeskrivningar, och sen samlade man också in på vissa synpunkter om vad som inte ska inkluderas, alltså vad som är exklusion, säger man då. Men de här symptombeskrivningarna, det var ju kommittéarbeten. Man samlade ju folk som ansågs omdömesgilla och ansågs meriterade. Och så fick de beskriva vad de tyckte utmärkte de här tillstånden som man försökte Man hade någon idé, någon arbetshypotes om att här finns någonting, det kanske depression till exempel, kan vi, det är en klassisk historia. Vad menar vi med depression? Vad är de mest utmärkande symptomen för depression? Och de skrev listor och de suddade och de strök och de ändrade sig. Alltså, till sist så kunde man få en enighet, alltså konsensus. Det är en enighet, men det är inte någonting annat än att man samlat erfarenheter och utbytt tankar och filat lite på sina egna synpunkter. Och jag känner igen precis detsamma. Jag har ju varit huvudansvarig för kriterierna för utmattningssyndrom, men det kan vi ta sen i så fall. Men så här gjorde de då när de skapade DSM. Sen ju längre tiden gick, desto mer försökte man använda sån här studiemetodik som man har hämtat mycket från psykologins värld för att försöka att se om just de här kriterierna gav det mest hållbara utfallet. Och så man testade det och så har man jobbat vidare längs den linjen. Men det är ju ändå någonting som inte... Alltså man försöker åstadkomma vad jag kallar en pseudo-exakthet för någonting som i grunden bygger på erfarenhetsbaserade bedömningar. För det gäller ju den enskilde klinikern. Man kan inte ha de förväntningarna på den här typen av system, att de ska vara annat än vägledande. Någonting att tänka på, någonting att utgå ifrån, men de ska inte vara så styrande som man gärna vill ha det.
Men här tänker jag, Jörgen, om man ska se det vetenskapshistoriskt på det hela, så förstår vi ju alla att det här är erfarenhetsbaserad kunskap. Det är inte kunskap som huvudsakligen är baserad på naturvetenskap. Men det jag tror och vågar påstå, och inte minst så har det väl funnits sådana som har pratat om det, i alla fall under min utbildning, så har man ju sett det som att det här är första steget in i naturvetenskaplig kunskap. Tanken var ju att systematisera saker så mycket så att man skulle hitta den, så att säga, äkta biologiska patologin. Om vi bara kunde systematisera dem med depression, så skulle vi kanske kunna hitta gemensamma markörer som alla har. Jag tänker mig ändå att det är så jag har upplevt fältet, att man har önskat att den här erfarenhetsbaserade kunskapen någonstans ska brygga över i en faktiskt biologisk förståelse för hur den mänskliga hjärnan fungerar ungefär. Vad säger du?
Ja, det är ju ett huvudspår. Man ska inte glömma att hela den numera så väldigt spridda och framgångsrika KBT-rörelsen har använt precis samma tillvägagångssätt och samma metodik.
Ja.
Ja. Det är ju samma syfte, att få det att framstå som vetenskapligt belagt.
Precis.
Och kunna testas med systematiska manualer som man kan använda i princip på samma sätt för alla som har den diagnostiserbara symptombilden. Så det är lite samma andas barn. Ja, det här är inte någon konstigt idé. Det är en trend, inte bara den biologiska trenden, utan även andra angränsande verksamheter som har betydelse i sammanhanget har använt sig av samma synsätt, tänker jag.
Och jag tänker, är inte det viktiga här också att det är en ansats till att det är dit man vill komma? Man vill genom den här frånesiskunskapen nå episteme.
Mm.
Men problemet är ju då att vi pratar om det som att det är episteme.
Exakt.
Att det är en naturvetenskap.
Det är det jag tänker. Och just där att, och då tänkte jag, det finns några exempel på när det har blivit episteme på riktigt också. Att vi har till exempel sköldkörtelhormonbrist. Ja, det vet alla vad det är kanske. Och sköldkörteln slutar producera sköldkörtelhormon. Och sköldkörtelhormon har mycket att göra med att hålla igång vår metabolism och göra oss vakna och pigga och så. Då kan man få symptom som ser ut som depression i DSM-kriterierna, eller utmattningssyndrom också för den delen.
Mm.
Och där finns det också en episteme-lösning. När man har sett att det inte är en sköldkörtelhormonbrist, att det är det, så kan man sätta in sköldkörtelhormon. Och då blir patienten riktigt bra för det mesta. Vissa av de här biologiska strävanden har ju lett till episteme-kunskap. Som vi skämtar lite i pausen, men det gemensamma med alla dem är att de upphör att vara psykiatri, i alla fall upphör, det finns ju sådana diagnoser för organiskt betingade psykiska tillstånd såklart, men det upphör att tillhöra psykiatriska fältet. Då får man en remiss till en endokrinolog eller en vårdcentral. Som du säger, Emilia, det är en ansats att nå episteme, men jag tror ibland att läkarkåren har varit så självsäker i det här, att man har tänkt att ja, men vi är runt hörnet. Om några år bara så kommer vi liksom att veta varför folk mår som de gör. Och nu är vi så runt hörnet så att vi kan redan börja planera för en verksamhet där vi vet varför folk mår som de gör. Och det är där vi är idag.
Jag tror ju det är en falang, en väldigt stark falang kopplad till akademisk tradition i kanske framförallt Sverige, som ju är väldigt naturvetenskapligt orienterad och orienterad åt den så att säga analytiska filosofiska skolan, medan de som är mer humaniora-inriktade för en mer, jag ska inte säga undanskymd, men man har inte samma position som de kunskapsområden som faller inom det naturvetenskapliga och det analytiska fältet, skulle jag säga. Så det blir ju en, på ett sätt blir ju en status och karriär och prestigeväg att gå som är alldeles tydlig. Det finns ingen status och karriär och prestigeväg att gå att utveckla sin förmåga att föra dialoger med en person eller att utveckla sitt goda omdöme. Då blir man kanske känd i en liten kundkrets med några hundra patienter som tycker att det är ett bra doktor det här, eller det är ett bra psykolog. Men där stannar det, och det kan man vara väldigt nöjd med. Men det är ingen maktposition. Maktpositionerna finns ju kring de universiteten, kan man säga. Och universiteten förvaltar hela den här forskningstraditionen och har också ett extremt stort anseende i myndigheternas ögon. Därför att alternativet är ju att lyssna till människor som sysslar med gott omdöme. Och då blir ju alla lite osäkra. För det goda omdömet handlar just om att hantera osäkerheten. Medan naturvetenskapen handlar om att försöka erövra säkerheten. Det kan man skilja då mellan, jag brukar kalla subjektiviteten. Det är hela vår upplevelsevärld och vad vi föredrar och vad vi inte föredrar och så. Versus objektiviteten. Så objektiviteten är ju hela det här epistemiska. Så det är bara ett annat ord för samma sak. Och subjektiviteten handlar om det som utspelar sig kring phronesis. Och det utrymmet tycker jag krymper. Det är precis som ni uttrycker det lite annorlunda, och det tycker jag låter väldigt övertygande, att man försöker erövra, alltså man försöker förvandla så mycket som möjligt ur phronesis till epistemisk kunskap. Och det är den här hypotetiska idén om att förr eller senare kommer vi förstå allt. Det brukar Jonna Bornemark invända mot. Och horisonten och allt det där.
Där måste jag säga att som läkare, att det är, innan jag hamnar på psykiatrins spår, så vill jag bli röntgenläkare bland annat. Jag har forskat där också. Jag satt på neuroradiologen en sommar, och min väg in i psykiatrin var att jag också skulle vara en del av det här letandet efter de säkra svaren. Att, liksom att vi på samma vis som vi har hittat sköldkörtelhormonbrist skulle kunna hitta gåtan på schizofreni till exempel, eller bipolär sjukdom. Och när vi hade hittat patologin så skulle vi på samma vis som blindtarmsinflammation faktiskt kunna hitta en botande behandling. För jag måste säga att det är härligt att hitta en patient som har sköldkörtelhormonbrist. Och det är härligt att sätta in Levaxin. Det är härligt att se en patient bli bra nästan på en gång med en helt annan effektstorlek än de verktyg jag har tillgängligt inom psykiatrin. Att hitta en faktisk brist i systemet och rätta till det. Och jag måste säga att jag kan känna, du och jag, Emilia, vi brukar diskutera liksom phronesis och episteme. Jag kan känna en sorg över att inte ha mer epistemekunskap som psykiatriker. Jag skulle vilja kunna bjuda mina patienter på det. Jag skulle vilja veta en naturvetenskaplig förklaring för schizofreni, så att jag också skulle kunna vara del och hitta en naturvetenskaplig lösning. För när den medicinska modellen är så, man hittar en lösning, ja, då blir ju folk ibland helt bra. Mm. Helt botade. Jag har ju accepterat till sist att psykiatrin är en phronesis-baserad kunskap med erfarenhet och så, men det sker till en sorg. Jag skulle ha velat bjuda mina patienter på en naturvetenskaplig snabb lösning.
Och det tror jag att det är ju därför också det biologiska perspektivet har drivit så långt inom psykiatrin. För det är ju, jag tänker att det är ju ansatsen att faktiskt försöka bota och hjälpa. Men i det, jag tänker, jag sitter här nu och tittar på er två som psykiatriker i olika generationer. Det är väldigt intressant att faktiskt prata om det, för det har ju liksom skett en väldigt stor förändring mellan, det har skett ett paradigmskifte från det att du började som läkare, Jörgen, och när du började som läkare, psykiatriker Joakim, att och det har liksom pendeln har slagit åt det ena hållet och sen slog pendeln åt det andra hållet. Om vi tänker oss psykiatrisk diagnostik, och nu tar jag dem bara för att de är psykiatriker i Vilja.
Så är de inte utelämnade.
Nej, det är jättebra. För jag tänker just på, jag ville bara säga, vad utifrån där vi är idag, med era specifika kunskaper och glasögon på er, där ni kommer från två olika håll in i psykiatrin, vad skulle ni vilja som psykiatriker se en fortsatt, om ni två fick bestämma, doktor Jörgen och doktor Joakim fick sätta sig nu och rita om, vad behöver psykiatrin nu utifrån ett läkarperspektiv? Sen ska du och jag, Emilia, prata om hur många det ska, men utifrån ett läkarperspektiv.
Men vad ska börja? Ska du börja?
Kan jag börja? Har ju en, det där har ju, precis som vi talar om diagnostik som en kunskapsprocess, så är ju förståelsen av hur organisationen kring psykiatri utvecklas är också en kunskapsprocess som man får funderingar kring. Och jag kan väl tycka att som det ser ut nu så har psykiatrin helt, helt orealistiska och orimliga förväntningar på sig, som bygger på en mängd i och för sig förståeliga önskemål. Det finns det är en mängd komplikationer kring det, men jag kan ju uppleva att man, så som det sker nu, där man så att säga inkluderar allt lindrigare och lindrigare tillstånd, som visserligen är förknippade med lidande, men ändå i sammanhanget sett måste beskrivas som lindrigare. Man inkluderar det i psykiatrins domäner, och psykiatrin protesterar genom att man menar att det är allmänläkarna som ska ha det ansvaret. Och det är ju så det är organiserat nu också. Psykiatrin anses vara en specialistsjukvård som ska ta sig an de lite svårare ärendena, medan allmänläkarmottagningarna ska hantera de i sammanhanget lindrigare tillstånden. Och det, för mig är det någonting som saknas. Därför att bägge de här verksamheterna har ju den här epistemiska ambitionen. Inte minst allmänläkarna som ju är gediget allmänkunniga, men definitivt också stora delar av psykiatrin. Och det gör ju att det här som jag då menar, subjektiviteten, livsförståelsen och insikten om att det är personen själv som är huvudperson i sin väg vidare. Det finns ju inte det som du önskar kring sköldkörtorna. Det finns inte något sånt i psykiatrin, och det har jag ytterst svårt att tro att man kan hitta sådana, den typen av, det kan ju hända att man kan åstadkomma någonting, men då gör man också våld på själva personens grund personlighet. Jag har ju läst sådana här futuristiska böcker då, som Du sköna nya värld, Aldous Huxley, och där har de ju, där fixar de ju till det, va, med några medel som gör att folk försätts i ett angenämt tillstånd dygnet runt. Skulle man ju kunna göra, men är det det vi tänker oss? Vi tänker oss att man ska hjälpa var och en på vars och ens premisser. Man ska få...
Så där i ligger ju komplexiteten. Alltså det är en komplexitet som är bortom en, bara en brist. Förlåt.
Det är ju en komplexitet som handlar om hur vi genom hela livet utvecklas genom att möta utmaningar, som man brukar säga nu för tiden, hantera motgångar, försöka ta oss vidare, försöka hitta fast mark under fötterna med eller utan bistånd från andra. De flesta har ju någon form av support ifrån människor i deras sociala krets. Men den professionella supporten är ju alldeles för lite inriktad på att man ska få människor att jobba vidare på sina egna premisser med egen känsla att sitta bakom ratten eller vid rodet, om man vill säga. Vi passiviserar ju patienterna genom vår åtgärdsinriktning. Men det är frågan om hur man ska utveckla psykiatrin. Jag tycker det saknas en hel sektor som har det här utrymmet för subjektiviteten och den här relativa osäkerheten det innebär att man ska möta en annan människas egen osäkerhet. Det är ju en inbyggd ovisshet i det. Men man får ju komplettera varandra då. tänker jag. Och det där saknas ju faktiskt. Det finns ansatser till det förstås, med viss förstärkning på primärvårdens sida, och delar av psykiatrin finns väl också sådana ansatser, men systemet lägger inte något stöd i den riktningen. Den lägger snarare stöd på att kortare tider, max 5 samtal, max 40 minuter. Vad är det för någonting? Det handlar inte om subjektiviteten. Det handlar om ett organisatoriskt försök att öka produktiviteten på ett skrämmande sätt som är ganska likt löpande bandet. Henry Ford var ju bra på det när han gjorde T-Forden och uppfann det löpande bandet. Mm. Så vi är väl där. Och det hoppas jag är den återvändsgränd som det bara finns en väg ut, nämligen att man backar.
Eller implementerar integrativ medicin i hälso- och sjukvården. För det är det jag tänker, tvärprofessionellt, tvärvetenskapligt. Joakim, vad tänker du som är den yngre generationen psykiater i relation till Jürgen?
Jag tänker så här, jag tycker att jag har delat det med många kollegor i min ålder också, att det jag håller med om främst är att vi behöver backa. Och, för det är ju så att när jag har pratat med generationen ovanför mig, så fanns det en väldig optimism att man skulle lösa det här och få ett episteme. Och på 80-talet tänker man att det ändå fanns goda skäl till det också. Det kom flera genetiska studier som tyder på episteme. Kanske skulle man kunna hitta någon gen eller något annat längre fram som skulle kunna leda till naturvetenskaplig förklaring. Man gjorde ju diverse olika studier på olika signalsubstanser och så. Det fanns ju många hypoteser som ändå drog åt hållet att vi skulle hitta en biologisk förklaringsmodell för allt mer av psykiatrin. Men sen visade det sig att vi levde i en värld där de flesta av de hypoteserna helt enkelt inte har kunnat generera någonting, en enstaka hypotes för ett enstaka symptom. Det har skett så i några få av fallen. Alltså vi har NMDA-receptor encefalit till exempel, som är en schizofreniliknande symptombild, men det beror på en autoimmun sjukdom. Men det där är ju en liten minoritet av de som är inom psykiatrin som har en biologisk förklaringsmodell, förutom de här sköldkörtel- och hormonbrist och sånt, hjärnbrist, hjärnanemi. Jag tror att vi måste sluta leva på hoppet om att vi ska komma in i en episteme-modell. Vi måste leva där vi är idag, med den kunskap vi har idag. Vi kan inte bygga ett system för att det ska funka så längre fram när vi listar ut hur den mänskliga hjärnan funkar. Så jag tror att det vi skulle behöva göra skulle vara bara faktiskt samla ihop den biologiska, naturvetenskapliga epistemikunskapen vi har inom psykiatrin och säga just det här är bevisat psykiatriskt. Just det här kan vi uttrycka oss någonting om. Inom Alzheimers demens har man hittat tau, kroppskomplex och så. Det finns lite sånt. Och sen får vi säga att det finns randomiserade kontrollerade studier som har hittat vissa kausala orsakssamband mellan folk som har fått en behandling eller placebo. Och det är en annan sorts kunskap. Det är inte heller episteme, även om många tror det. Och resten får vara från ESIS. Och att vi bara skulle vara öppna med det här. Det jag gör till största delen på mitt jobb är erfarenhetsbaserad kunskap enligt från ESIS. Även om jag misstänker att många av mina patienter tror att jag vet mycket mer än vad jag gör om vad som händer i deras hjärnor. För sanningen att säga så vet jag inte så mycket om det. Och jag tror att skulle vi bara backa där och göra realistiska kunskapsanspråk på epistemefältet, så tror jag mycket annat skulle lösa sig.
Mm. Det blir helt enkelt en obalans. Så tänker jag att man det är väl inte så att vi ska sluta och söka epistemisk kunskap. Det finns ingen anledning. Det satsas ju så enormt mycket mer resurser på den sidan av det, och så påtagligt lite resurser på subjektivitetens arena och fronesis som ett sätt att utveckla den kliniska kunskapen. Mm. Det är obalansen som stör mig så enormt.
Det finns ju en diskurs, en liten infekterad diskurs mellan psykiatriker och psykologer. Så därmed sagt så överlämnar jag till våran psykolog. Vad tänker psykologen Mia om doktorernas resonemang?
Nej, men jag håller ju med i mycket, men jag tänker också att det är viktigt att dela upp patientgruppen. Att det är skillnad på psykiatri och på vanligt mänskligt lidande. Vad som är någonting som vi alla upplever i perioder, långa, korta, jobbiga erfarenheter från livet. Allt sånt som liksom faktiskt faller under normal... Det är ett fullt normalt liv att genomgå svårigheter.
Och nödvändigt alla, för ett normalt liv skulle jag säga till och med.
Och att också det är därifrån vi utvecklas. I kris kommer nya möjligheter. Så att mitt perspektiv blir ju väldigt mycket... Att ja, har man en schizofreni eller en liksom svårare psykiatrisk problematik, så tänker jag att episteme, alltså medicinsk kunskap, blir av större vikt. Men den stora majoriteten idag lider ju inte av det, utan av liksom andra faktorer som kategoriseras som psykiatrisk sjukdom, eller man får en psykiatrisk diagnos fast man liksom har en normal reaktion på en onormal händelse, är väl det som jag brukar tänka. Alltså, de flesta som kommer till mig, det är helt rimligt att de mår dåligt utifrån sociala faktorer, livsomständigheter, relationer, att det finns liksom så mycket annat.
Så då ska vi påminna den som lyssnar om att du jobbar mycket med patienter som har upplevt våld i nära relation. Och då, det är självklart att man har reaktioner på det och inte mår bra. Eller hur?
Absolut. Ja. Jag tänker även hur arbetsmarknaden är organiserad. Alltså det finns ju jättestora, hur skolan är organiserad. Det finns ju massa stora sociala problem och utmaningar vi har idag som såklart påverkar individerna. Och sen kan man ha olika sårbarhet i hur man kan hantera det. Men det allra mesta som jag möter är normalt.
Mm. Mm. Inte normalt det de har varit utsatta för, men normala händelser.
Mm.
Mm. Och där har ju kommit mycket ny kunskap om hur vi hanterar det, vill säga det vi kallar för trauma idag. Att det finns väldigt evidensutvärderade behandlingsmetoder för det när människor har varit utsatta för det. Mm. Ja. Ja, så vad tänker du då? Vilken utveckling behöver psykiatrin? Om psykolog Emilia får bestämma här nu, så här, det här ser jag. Det här skulle vi behöva. Ur ett psykologiskt perspektiv.
Nej, men jag håller ju verkligen med om det här. Vi behöver liksom backa från dubbelheten. Vi behöver säga vad psykiatri är. Min erfarenhet är att de flesta patienter har en helt annan bild av psykiatrin och den kunskapen som finns där än vad som faktiskt hur man arbetar. Och att tydliggöra det och att stå för att vi gör vårt bästa utifrån de förutsättningar vi har, men vi låtsas inte vara någonting som vi inte är.
Nej, just det. Det är viktigt som 17. Tänker du?
Jag skriver gärna under på det, och det får mina tankar in på att det saknas en hel sektor som skulle kunna ha som huvuduppgift att jobba med vad man då kan kalla livsproblem som är besvärliga att hantera och som folk mår dåligt av, men som inte ska klassas som sjukdom. Alltså det man kallar mer common sense baserade reaktioner på eländiga omständigheter. Och det är ett betydande område att försöka pressa in det under psykiatrin, leder till att de blir medicinskt bedömda och medicinskt hanterade, även om de inte egentligen skulle behöva bli det. Mm. Och det har väl att göra med psykiatrins glasögon inte inställda på annat än de här diagnossystemen. Och för att då hjälpa människor som har det jobbigt, så sänker man ribban. För det är väldigt tolkbara kriterier. Det finns ingen naturlig gränsdragning mellan vad som ska anses vara sjukligt och vad som ska anses vara normalbesvärligt. För en depressionsdiagnos, det är lätt att känna igen sig i alla kriterier. Men läser man anvisningarna egentligen är utformade, så är det ju en tydlig bild av att det ska vara ganska allvarliga reaktioner, uttalade symptom man upplever för att kriterierna ska anses uppfyllda. Men jag ser ju massor av exempel på hur man tunnar ut det där mer och mer och egentligen bara är nöjd med ett bejakande från patientens sida, eller att patienten säger att jag känner mig si och så och si, så jag uppfyller kriterierna. Jag brukar säga att man måste syna korten, man måste be patienten om mer konkreta exempel på vad det är de faktiskt känner och hur de faktiskt reagerar. Och det får jag på pälsen för. Ja, jaha, varför då säger de många. Men jag tycker att det är givet, och då ska de ge mig, som jag menar då, övertygande exempel på det som man är ute efter med kriteriet. Och det man är ute efter, det är inte, det är någonting som är ganska tungt vägande och inte, har du svårt att sitta still, en sån här typisk ADHD-grej. Ja, det är ju väldigt många som tycker att de har lite svårt att sitta still. Väldigt många tycker det. Men för att det ska vara diagnostiskt signifikant så ska det vara påfallande. Så där, så att oavsett vilket läge personen befinner sig i så ska de hålla på och inte kunna sitta still. Men ni sitter ju still här, så ingen av er uppfyller ju de symptomen. Men det är någonting att man inte har hittat en gradering, och det är ett förslag man har att man ska ha en svårighetsgradering av de enskilda symptomen. Men då kan du ju tänka hur mycket tid som kommer att gå åt till att skatta och bedöma och bokföra och protokollföra och kryssa av alla de här bedömningarna som man ska göra formalistiskt, för det vill juristerna, så att det är rättssäkert, va?
Mm.
Men det går inte, det är inte realistiskt, det är helt orealistiskt. Då tar man bort ännu mer av det från etiska utrymmet, tänker jag.
Så en sektor som jobbar med somatopsykopati och psykosomatik, alltså att inte på något sätt negligera det, utan alltså att ändå, för det är ju ett stort lidande, det vet du, men att man på något sätt särskiljer det från de sjuka, som du kallade det från början. Men vad skulle då vinsten vara?
Och vinsten var att de får en mer, man slipper en massa onödigt medikaliserade behandlingar, förhoppningsvis. Att där är utgångspunkten den andra, att du har livsproblem och vi ska jobba med dina livsproblem. Sen behöver man naturligtvis ha en koll på det som, apropå det här med sköldkörteln. Det är ju faktiskt så att det finns inte så få medicinska sjukdomstillstånd som i ett tidigt skede av processen faktiskt direkt ter sig som psykiatriska problem. Så man bör ha någon form av medicinsk check-up, men det är ju inte så himla krångligt. Och sen så, jag tänker att man skulle vända på steken där. Det skulle snarare vara psykologbaserat, med någon vettig form av utbud av psykologkompetens som kan hantera livsproblem. Det är ju ingen idealisk lösning, för det riskerar ju bara att då slipper alla i psykiatrin det här frånetiska. Och jag menar ju att även de svårt sjuka har minst lika stort behov av ett frånetiskt perspektiv. Mm, så att det är ingen självklar lösning, men som det ser ut nu, att pumpa in massa ärenden i psykiatrin / allmänläkarvården tills de spricker av överbelastning på grund av alla människors livsproblem. Det kan inte hålla, det måste man backa ifrån. Och jag tror inte politikerna accepterar och backar från att nej, det där får du bekosta själv. Ge ut på stan och leta. Utan då blir istället kravet en ny organisation som liknar de där ungdomsmottagningarna dit folk kan komma, ungdomar kan komma och prata om sina bekymmer utan diagnos och utan att journalföras. Vi och fasa, säger juristerna, det är inte rättssäkert. Och det ligger också någonting i, jag gör mig gärna lustig över det, men det ligger ju någonting i det. Men det blir så mycket betungande för vårdens medarbetare om man ska ta hänsyn till allt det fullt ut. Det är kompromisser.
Och då kommer man undan långa väntetider och så vidare och så vidare. Så.
Ja, men det är en ny organisation, det är kostnader i det.
Ja. Joakim?
Jag vet inte, jag tänkte att vi återkommer till det här med liksom tung psykiatri och lätt psykiatri. Och på ett sätt så är den uppdelningen har ju funnits ända sedan Freuds dagar ungefär, att då var det två olika saker. Att man gick till Freud om man hade en neuros, så att säga, och hade samtalsterapi från ESIS. Om man hade en psykos, då hamnade man på ett asylum då, som hade en annan, kan man ju säga. Sen verkar ju finnas någon socioekonomisk viktning där också, att om man var fattig så hamnade man på ett asylum och kunde man betala för, så hamnade man hos en terapeut, och så är det nog idag också. Men jag måste ändå säga att efter mina år inom sluten ungdomsberoendevården så är jag mer ödmjuk inför tung respektive lättare psykiatri. Jag tycker att variansen är så stor att det kan komma in patienter med väldigt overta tunga psykiatriska symptom, och sen ett år eller två år senare, i alla fall när det gäller ungdomar, det är de med mest erfarenhet, och så kan de leva helt vanliga liv. Och omvänt så har man människor med smygande symptom som inte verkar så stora först, och så blir det bara gradvis värre och värre och värre. Det finns någon sorts, ja, min erfarenhet att vi på något vis underskattar normalfloran av symptom. Människan, vi tänker oss att vi en lugn och filosofisk varelse på något vis, men det är starka känslor, det är starka händelser i de flesta människors liv. Jag vet faktiskt inte riktigt hur man skulle dela upp en organisation i tung och lätt psykiatri. I vissa fall är det ju uppenbart, så att säga, men i många fall så tycker jag att folk verkar göra resor mellan den tunga och lätta psykiatrin, och det är ju botten någonting hoppfullt också.
Alltså jag tänker ju på krismottagningarna som du beskrev, att det gjordes en hel naturvetenskapliga forskningsframsteg under 80-talet, men det var också krispsykiatrins period. Och det har man ju tappat. Man talar inte om kris längre. Det har liksom svartlistats. Man talar inte om stödkontakter överallt längre, även om många naturligtvis erbjuder ändå. Därför att det är inte en vetenskapligt metodutvecklad historia som är utvärderad. Det kan ju naturligtvis slå väldigt tokigt om man inte har någon plan för sin stödkontakt. Så att någonstans så ja, jag tänker att det är ju... Vad jag känner mig fundersam över, det är hur man kan få en och samma organisation att rymma så i princip vitt skilda arbetssätt som en krismottagning versus en svår tung sjukvårdskrävande problematik. Det är så skilda kompetenser. Jag tror man får nästan respektera det, att det är så mycket specialkompetens kring de svåraste tillstånden och också så mycket specialkompetens kring det som ytligt sett är lindrigare. Och sen som svar på det du beskriver, att det händer att folk har en period med väldigt svår problematik och sen ter det sig som att de har repat sig. Det är just det som jag menar är den diagnostiska processen. Att det kan bli någonting under en period och då ska det naturligtvis hanteras för det ser ut att vara. Och sen om det går väldigt bra sen, så är man bara tacksam och glad, och då är det ju saken bra. Då säger man att nu har du inte den där problematiken längre, nu ska vi ha lite koll bara för att kolla av att inte det, vad det kan ha varit som bidrog till att det blev så jobbigt för dig och så. Så att det är den där ovissheten. Det är svårt att organisera någonting jättestort som ska hålla i allt det där utan att man blir indragen i den här medikaliseringen som psykiatrin tyvärr står för fullt ut. Och jag tänkte att det är enklare att hänvisa det till en mer medikaliseringsmotiverad del. Ja. Vi blandar ju lite grann ihop behov av behandling och hur man ska organisera systemen. För organisationen är en grym utmaning. Det har jag fått all respekt för. Jag var väldigt idealistisk förut och tänkte att får jag göra om. Men det är inte så lätt. Det är definitivt inte så lätt. Det är stora apparater och det är ett intrikat system där man pumpar runt information av ett tydligt naturvetenskapligt slag, och det är så prioriterat, så att I don't know.
Jag har ett exempel, och det är ju vår systerspecialitet, neurologerna. De har ju ofta mer kunskap mer naturvetenskapligt än vad vi har. Men eftersom vi inte riktigt vet vad vi ska göra med nerver än, så har de ändå inte hittat några behandlingar. Eller det finns en hel del behandlingar, men det finns väldigt många tillstånd inom neurologin man helt inte kan göra något åt. Mm. Och jag tänker mig, jag skulle vilja att psykiatrin mer hade neurologins ödmjukhet. Att man redovisar vad vi vet och så redovisar man det vi inte vet. Och ofta så pratar man ju om att neurologi, eftersom det finns så många olika tillstånd och man inte kan göra så mycket som påverkar förloppet, så tänker man sig, jaha, men varför ska de finnas då? Jo, men av massa skäl, att man behöver sjukskrivning, man behöver ordna med arbetsförmedlingen, man behöver tröst, man behöver stöd. Tänk om psykiatrin skulle kunna vara så att vi hade en rätt kritisk, pessimistisk inställning till all kunskap som vi har, så att vi blir ödmjuka, vi tar ett steg tillbaka.
Men har de inte den feelingen inom den riktigt tunga psykiatrin? Psykosvården brukar ju många mena trots allt fungera bättre. Liksom rättspsykiatrin också fungerar bättre i vissa avseenden på en del ställen. Jag måste ju göra reservationer där. För att de har långa kontakttider och de ser personen leva sitt liv på ett annat sätt. Det är väl lite ett argument för att psykiatrin ska kunna hålla sig till de områden där det är så innerligt välbehövt att människorna får det stödet. Jag argumenterar lite grann då för att man ska på något sätt skilja ut den här mer livsproblembaserade delen, så att man inte drar in dem i ett medikaliserande tänk som egentligen är till för de tyngsta. Men jag vet inte hur det här skulle kunna genomföras. Det kan jag inte påstå.
Nej, men all förändringsarbete måste ju börja med en idé. Jag tänker så här att Fredrik viftar här bredvid mig och vi även detta avsnitt börjar lida mot sitt slut. Och det går väldigt fort när man har roligt, måste jag säga. Så att med lite så här slutord från oss alla, där skulle jag vilja att du, Joakim, är sist ut. Så vill jag, vad vill vi säga kring det här? Hur vill vi liksom wrap it up? Hur skulle du vilja wrap it up, Emilia?
Oj, jag satt här med 10 spår till.
Men kör. Vi.
Nej, men jag tänker ju att också, som vi inte varit inne så mycket på, men just individ-samhällsaspekten, att det känns också som att diagnostik idag är, det är så individualiserat, så att vi lägger på individ, all problematik läggs på individen. Vi lyfter ut den ur sin kontext. Och det tänker jag är en viktig, vilket också går ihop med den här diskussionen, hur ska vi strukturera psykiatrin? Men att vi behöver lyfta tillbaka att se människor i
sina
sammanhang.
System. Ja. Sina sammanhang och system, där är jag så med dig.
Och jag tänker även det som vi skulle säga kategorisera som tyngre psykiatri, det är ju också ett socialt system. Att liksom, oavsett hur vi, om vi vill liksom prata om naturvetenskap, så finns den här aspekten alltid med. Även liksom en person med sköldkörtelbrist har ju liksom ett, alltså, även om man kan bota det med medicin, så finns det ju en social aspekt i att må som man mår. Alltså det här att lyfta blicken lite och inte bara tänka somatik, medicin, tänker jag.
Verkligen. Är det någonting annat du vill säga så här innan vi avslutar det här avsnittet, som du inte har fått sagt eller fört upp, men som du känner är viktigt?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Inte som jag kom på så här.
Nej. Då vänder jag mig till dig, Jörgen.
Ja, men jag tänkte att jag vill gärna haka på någonting av det du sa, att diagnostiken är ju individdiagnostik. Och det är väl en av de aspekter som jag har uppskattat jättemycket med arbetet med utmattningssyndrom, att det är faktiskt, bortsett ifrån hela avsnittet om drogbetingade tillstånd, så är det övrigt det enda avsnittet där man aktivt förlägger de drivande faktorerna utanför individen och lyfter fram betydelsen av det psykologiska klimatet på arbetsplatser. Det är den enda diagnosen där man faktiskt gör det och tvingar de som tycker att det här är ett meningsfullt sätt att jobba att faktiskt relatera till arbetet. Och det är ju det är egentligen lite av en trojansk häst, kan man säga, att man har försökt peta in någonting i psykiatrins genuint individbaserade område och lägger fokus på att det är problematiska förhållanden i arbetslivet som driver fram det. Sen finns det ju alltid individer som klarar av det där genom att de har bra copingstrategier och kan hantera det hela, men de mår inte bra. Men sen finns det någon som inte riktigt kan hantera det, som kan hamna riktigt illa. Och det är där vi har sett någonting. Så det är en öppning utåt, och det där finns alla anledning, men det är anledning att ta på allvar. Men det vet jag ju att möjligheterna att genomföra det, men det är åtminstone en ödmjukhet kring det, är det enda man kan begära, att man förstår att det är kontexten. Livskontexten, då är vi inne på traumamodeller, eller så att säga, olika olyckliga missförhållanden under uppväxttiden, vilken betydelse det kan ha. Och speciellt, jag hade en psykologkontakt, en man som var chef och som jag jobbade en del åt, som beskrev att han talade alltid om formativa livserfarenheter och livshändelser. De som satte särskilda spår och bidrog till en, många gånger då, det kan bidra till en god utveckling såklart. Men det han såg var ju när det bidrog till en problematisk utveckling. Och det handlar ju om individens livshistoria. Vad har du varit med om som har fört dig hit? Det är en väldigt viktig fråga. Men det bygger ju då på, och det är man återigen inne på ovisshetens område. Man trevar och man famnar. Man kan inte påstå att det beror bara på det. Men man kan se att det här har drivit fram någonting. Så jag brukar vilja backa när folk frågar vad beror det på. Alltså det vet vi inte. Däremot så kan man väl med viss säkerhet identifiera vad som har drivit fram det här plågsamma för dig. Inte minst du själv har ju ganska tydliga idéer om vad som har bidragit till att du mår dåligt. Och det får vi väl ta på allvar. Det är ju den verkligheten du lever i. Så där är mina slutklämord för subjektiviteten.
Det var väldigt bra slutklämord, därför att du för in det precis det som jag tänkte bolla till dig, Joakim. De här två avsnitten nu som vi har gjort är sprungen ur din idé om diagnostik, psykiatrisk diagnostik, också problematisera det, visa på komplexiteten. Och vi började avsnitt ett med en patient som kom till sin terapeut och ny information adderades till det här, vilket vi ville då visa på just komplexitet och en kontinuerlig kontakt och att det till, alltså det här problematiska med att ställa psykiatriska diagnoser, att när ny information kommer eller information inte kommer till exempel. Så här som en slutkläm då, Joakim, med det som var din idé med det här och det du ville föra fram, vill du göra liksom en sammanställning av det vi har pratat om, det, vad som var din intention och vad som nu blir din summering av det?
Ja, jag skulle bara kunna sammanfatta ett budskap till mina patienter som kanske lyssnar på det här, mina kollegor, de jag handlat och på annat vis. Jag vet att ni vill ha svar och säkra svar på saker. Och särskilt om man mår dåligt och lider. Det är ingen skillnad där på om man har en kroppslig sjukdom eller om man har en psykisk sjukdom. Det handlar inte bara om att behandla, utan man vill ha ett svar. Man vill faktiskt veta, man vill inte bara tro och famla. Och jag tänkte bara säga att jag är ledsen att de allra flesta av er kommer aldrig få det svaret. Och är det några av er som på något vis har fått för er att det finns sådana lösningar? Ja, det finns några naturvetenskapliga svar för en mycket liten minoritet av er. Har ni fått för er att det är lättare att få sådana svar för att be om ursäkt för det och psykiatrins vägnar? Jag är ledsen att vi inte har nått så långt i vetenskapen ens att vi har epistemiska lösningar för mer. För jag skulle verkligen ha velat bjuda på det. Jag skulle verkligen vilja att ni som kom till min mottagning fick en enkel lösning som fungerade på en gång. På samma vis som jag skulle kunna få en enkel lösning om jag gick till ögonkirurgen och hade blind gråstarr. Då opererar man bort på en kvart och sen ser man. Jag hade verkligen önskat att jag kunde erbjuda er det. Men i de allra flesta fall så kommer jag inte kunna göra det. Men jag vill också säga att när vi har sörjt denna förlust av en sån möjlig värld, så kan vi famla tillsammans. Vi kan använda vår erfarenhet tillsammans. Vi kan stöta och blöta som patient, kollegor. Vi kan försöka hitta en väg framåt. Och den vägen är egentligen inte så annorlunda jämfört med vad ni redan har försökt med er familj, era vänner, er partner, som vi lever människor med varandra, ständigt letandes efter hur saker fungerar. Och den allra största delen av min verksamhet handlar om det också. Och när vi nu har sörjt att det inte finns enkla, snabba svar, så finns det ändå en sorts nyfikenhet i det. Och det finns någonting att hämta där som är värt någonting. Tack så mycket.
Doktor Joakim Börjesson. Vilket fint slutord. Ödmjukt och vackert och fint till alla de som du pratar till och varför du också ville vara med och på något sätt visa på någonting med de här två avsnitten. Tack, Dr. Jörgen Herlofsson. Tack för att du var med ännu en gång i podden och bidrog. Och Emilia Hedman, stort och varmt tack för din medverkan och att vi kunde göra det här. Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa, är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare, för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.